Kapitel 27. Priset för en avfärd. 3 talgljus och 2 lampor var de enda ljus som fanns i skänkrummet på Vinälvens värdshus. Det var ont både om ljus och olja. Spjuten och de andra vapnen hade försvunnit från väggarna, och tunnan där de gamla svärden hade stått var nu tom. Lamporna stod på 2 bord som var hopskjutna framför den höga stenhärden. Runt om satt Deish Kongar och några andra medlemmar i kvinnorådet och gick igenom förteckningar över de magra proviantförråd som fanns kvar i Imons Wall. Perrin försökte låta bli att lyssna på dem. Från ett annat ord hördes det mjuka swishandet av Fails brynsten när hon vässade äggen på en av sina knivar. En båge låg framför henne på bordet och ett koger hängde vid hennes bälte. Hon hade visat sig vara en tämligen god skytt, men han hoppades att hon aldrig skulle förstå att den båge hon hade fått var avsedd för småpojkar. Hon skulle inte förmå att spänna en riktig långbåge från Tjuvfloden, hur mycket hon än vägrade att inse det. Han vred på yxan så att den inte skulle skava honom i sidan och försökte slita sina tankar tillbaka till det han hade diskuterat med männen som satt runt bordet där han satt. Vissa av dem hade tydligen också svårt att hålla tankarna där de borde vara. "De har lampor," muttrade Sen, "och vi får nöja oss med talgdankar." Den rynkige gubben blängde surt på de 2 ljus som stod i var sin mässingstake på bordet. "Bespara oss ditt gnäll, Sen," sa Tam trött och drog fram pipan och tobakspungen ur en ficka innanför svärdsbältet. "Bespara oss för en gångs skull. Om vi hade behövt läsa eller skriva skulle vi också haft lampor," sa Abel med en röst som inte var lika tålmodig som orden. Han hade ett bandage virat om tinningarna. Som för att påminna Sem om vem som var borgmästare rättade Brand till silvermedaljongen med 2 vågskålar som hängde på hans breda bringa. "Håll dig till ärendet, Sen. Jag tänker inte sitta här och låta dig göda bort Perrins tid." "Jag tycker bara att vi borde ha lampor," klagade Sen. "Perrin skulle säga till om jag ödade bort hans tid." Perrin suckade. Natten var sen och hans ögonlock ville falla ihop. Han önskade att det hade varit någon annans tur att representera byrådet. Hera Luhan, John Thane eller Shamel Craw. Vem som helst utom Sen med sitt eviga gnällande. Men så önskade han också ibland att någon av dessa män skulle vända sig till honom och säga: "Det här är borgmästarens och byrådets angelägenheter, unge man. Gå du tillbaka till smedjan. Tids nog får du veta vad du ska göra." Istället var de undergivna och bekymrade sig om att öda bort hans tid. Tid. Hur många angrepp hade de drabbats av under de 7 dagar som gått sedan det första? Han höll inte längre räkningen. Bandaget om Abels huvud irriterade Perrin. ACD-erna helade bara riktigt allvarliga sår nu, och de som klarade sig utan deras hjälp lät dem vara. Än så länge var det inte så många som hade blivit svårt sårade. Men som Varin torrt påpekade hade även en ACD begränsade krafter. Deras knep med katapultstenarna krävde tydligen lika mycket styrka som att hela. För en gångs skull ville han inte bli påmind om vilka begränsningar en ACD kunde ha. Det var inte många som hade blivit svårt sårade. Inte ännu. "Hur är det ställt med pilförrådet?" frågade han. Det var det de skulle dryfta. "Inte så illa," sa Tam och tände pipan på ett av ljusen. "Vi hämtar fortfarande tillbaka de flesta som vi har skjutit iväg, åtminstone i dagsljus. På natten släpar de iväg många av sina döda. Någonting att stoppa i grytorna, förmodar jag, och de förlorar vi." De andra männen plockade också fram sina pipor ur bältespåsar och rockfickor. Sen muttrade att han visst hade glömt sin tobakspung. Bran brummade förargat, men räckte honom sin. Hans kala gässa blänkte i ljusskenet. Perrin gned sig om pannan. Vad var det han hade tänkt fråga härnäst? Pålarna. Nu nådde striden fram till pålarna vid de flesta av anfallen, särskilt nattetid. Hur många gånger hade trollockarna varit nära att bryta igenom? 3, 4. Har alla ett spjut eller något annat stångvapen nu? Har vi kvar ämnen att göra fler av? Hans fråga möttes med tystnad och han tog handen från pannan. De andra männen stirrade på honom. Det frågade du igår, sa Abel milt, och Harold svarade att det inte finns en skära eller högaffel kvar i byn som inte har gjorts om till ett vapen. Vi har fler spjut än karar till att hålla dem. Ja, just det. Jag glömde visst det. Ett brottstycke ur kvinnorådets samtal fångade hans uppmärksamhet. Får inte låta kararna veta det, sa Marin tyst, som om hon upprepade en redan uttalad förmaning. Självfallet inte, fnös Dace, nästan lika tyst. Om de begriper att vi kvinnor bara tar halva ransoner kommer de dårarna bara att envisas med att äta lika lite själva. Perrin slöt ögonen, försökte stänga igen öronen. Naturligtvis. Det var männen som stred. Männen måste behålla sin styrka. Det var enkelt. En hade i varje fall ingen av kvinnorna behövt gå ut i strid. Utom de båda ale-kvinnorna naturligtvis. Och Fail. Men hon var tillräckligt klok att hålla sig undan när striden nådde fram till pålarna och spjutmännen. Det var därför han hade letat upp bågen åt henne. Hon hade en leopards hjärta och mer än dubbelt så mycket mod som någon man. Jag tror att du borde gå och lägga dig, Perrin, sa Bran. Du kan inte fortsätta så här med bara en timme sömn då och då. Perrin rev sig i håret och försökte se vaken ut. Jag ska sova senare. När det var över. Får männen tillräckligt mycket sömn? Jag har sett en del som har suttit uppe när de borde... Ytterdörren slogs upp med en smäll och in från natten kom en mager Danny Lewin med bågen i handen och blank av svett. Ett av svärden från tunnan hängde vid hans höft. Tam hade gett lektioner när han hade haft tid och ibland tog någon av väktarna på sig uppgiften istället. Innan Daniel hann öppna munnen fräste Dace. Har du växt upp i en lada, Daniel? Du kunde sannligen behandla min dörr lite vänligare. Marin lät den gänglige ynglingen och Dace få lika delar av sin menande blick som en påminnelse om att det var hennes dörr. Daniel bockade sig och harklade sig. Ursäkta mig, mor Alvear, sa han hastigt. Ursäkta, klokfru. Jag är ledsen att jag stormar in så här. Men jag har ett meddelande till Perrin. Han skyndade bort till bordet där männen satt, som om han var rädd att kvinnorna skulle stoppa honom igen. Vitrockarna har kommit med en man som vill tala med dig, Perrin. Han vägrar att tala med någon annan. Han är illa sårad, Perrin. De tog honom bara till utkanten av byn. Jag tror inte att han skulle klara sig hit till värdshuset ens. Perrin tvingade sig upp på fötter. Jag kommer. Det var i varje fall inte ett nytt angrepp. Det var värst när det kom om natten. Fail ryckte åt sig bågen och slöt upp i hans sida innan han hade nått dörren. Och Aram reste sig tvekande ur skuggorna vid trappans fot. Ibland glömde Perrin bort att den unge mannen var där. Han var så tyst och stilla. Han såg egendomlig ut med svärdet spänt över ryggen på sin smutsiga, gulrandiga knåparrock med sina blanka ögon som nästan aldrig blinkade och sitt uttryckslösa ansikte. Varken Ren eller Ayla hade sagt ett ord till sin dotterson sedan dagen då han tog svärdet ur tunnan. Inte till Perrin heller. Kom om du tänker följa med, sa han barskt, och Aram slöt upp bakom honom. Ynglingen följde honom som en hund, utom när han ansatte Tam, Ivan eller Thomas för att de skulle lära honom att använda svärdet. Det var som om han hade ersatt sin familj och sina fränder med Perrin. Perrin skulle gärna ha sluppit detta ansvar om han hade kunnat, men det verkade inte möjligt. Månen sken över de halmtäckta taken. I de flesta husen lyste det bara i ett av fönstren. Stillheten låg tät över byn. Ett 30-tal av stridsbröderna stod på vakt utanför värdshuset med sina bågar. Och de som hade kommit över ett svärd bar det vid bältet. De hade samfällt börjat kalla sig själva för stridsbröderna och Perrin kom till sin stora förtrytelse på sig med att använda namnet själv. Skälet till att ha vakter utanför värdshuset, eller var nu Perrin råkade befinna sig, fanns på allmänningen. Den var inte längre full av får och kor. Bortom det befängda vargbaneret som nu hängde orörligt på sin stång var det istället fullt av lägereldar. Eldarna skapade ljusa fläckar i mörkret och de omgavs av skepnader i vita mantlar som glimmade i månskenet. Ingen hade velat hysa några vitrockar i sina redan överfulla hem och Bornhold ville hur som helst inte splittra sina styrkor. Mannen tycktes tro att hela byn när som helst skulle vända sig mot honom och hans soldater. Om byborna följde Perrin måste de vara mörkvänner. Inte ens Perrin kunde urskilja några ansikten kring eldarna. Men han tyckte sig känna hur Bornhold stirrade på honom med hatfyllt, väntande blick. Daniel avdelade 10 stridsbröder till att eskortera Perrin. Allesammans unga män som egentligen borde ha skrattat och festat. Alla beväpnade med bågar och fast beslutna att skydda honom. Daniel ledde dem längs den mörka gatan. Men Aram anslöt sig inte till ynglingarna. Han var med Perrin, ingen annan. Fail höll sig tätt vid Perrins sida. Hennes mörka ögon glänste i månskenet medan hon sökte av omgivningen som om hon var det enda skydd han hade. Där gamla vägen nådde Imonsvål hade man dragit undan vagnarna för att släppa in vitrockspatrullen. Det var 20 landsbeväpnade män i snövita mantlar och polerade rustningar, lika otåliga som sina stampande fålar. De nästan lyste i natten. Det fanns många trollocker som hade lika bra mörkerseende som Perrin, men vitrockarna fortsatte envist med att skicka ut sina patruller. Ibland hade deras spaningsstyrkor kunnat förvarna inför ett angrepp och kanske fick deras räder trollockerna en aning ur balans. Men det hade varit bra om Perrin hade vetat vad de gjorde innan det redan var gjort. En samling bybor och bönder i gamla harnesk och rostiga hjälmar stod hopträngda kring en kar i bondkläder som låg på marken. De lät Fail och Perrin komma fram och Perrin la sig på knä bredvid mannen. Blodlukten stod tät kring honom och svetten glimmade i hans ansikte. Hans bröst var genomborrat av en trollockpil, tjock som en tumme och lång som ett litet spjut. Perrin, guldöga, muttrade han hest och kämpade efter luft. Måste tala med Perrin guldöga. Har någon sänt bud efter Eishedena, frågade Perrin barskt, samtidigt som han så försiktigt han kunde lyfta upp mannen och stödde hans huvud med handen. Perrin brydde sig inte om att lyssna på svaret. Mannen skulle förmodligen inte överleva tills Eishedena han fram. Jag är Perrin. Guldöga. Jag kan inte se så bra. Hans vilda uppspärrade ögon stirrade rakt upp i Perrins ansikte. Om Karn kunde se någonting alls så måste han se hur Perrins ögon skimrade i mörkret. Jag är Perrin guldöga, sa han motvilligt. Mannen grep tag i hans krage och drog hans ansikte till sig med överraskande styrka. Vi är på väg. Utsänd för att tala om det. Vi är på... Hans huvud föll tillbaka och ögonen stirrade ut i intet. Må ljuset vara med hans själ, mumlade Fail och hängde bågen över ryggen. Perrin lirkade loss mannens fingrar från sin krage. Är det någon här som känner honom? Tjuvflodskararna såg på varandra och skakade på huvudet. Perrin vände blicken upp mot de beridna vitrockarna. Sa han någonting annat medan ni förde honom hit? Var hittade ni honom? Jarrett Byers stirrade ner på honom, mager och hålögd, som en bild av döden själv. De andra vitrockarna vände bort sina blickar. Men Byers tvingade sig alltid att se rakt in i Perrins gula ögon, särskilt nattetid, då de glänste som av en inre glöd. Byers morrade någonting för sig själv. Perrin uppfattade orden, skuggans yngel, och sporrade sin häst. Vitrockarna galopperade in i byn, lika ivriga att komma bort från Perrin som från trollockerna. Aram följde dem med en uttryckslös blick, samtidigt som han fingrade på svärdsfästet med handen som han sträckt över axeln. De sa att de hittade honom 3 eller 4 mil söderut. Daniel tvekade innan han tillade. De sa att alla trollockarna är spridda i små grupper, Perrin. De kanske äntligen håller på att ge upp. Perrin sänkte ner främlingen på marken igen. Vi är på väg. Håll noga utkik. Det kan vara någon familj som har hållit sig kvar vid sin gård och som kommer hit nu. Egentligen trodde han inte att någon skulle ha kunnat överleva så här länge där ute. Men det fanns ändå en möjlighet. Skjut ingen av misstag. Han vinglade upp på fötter och Fail la sin hand på hans arm. Det är dags för dig att komma i säng, Perrin. Någon gång måste du sova. Han bara tittade på henne. Han borde ha fått henne att stanna i Cheer. På något sätt borde han ha tvingat henne. Om han bara hade funderat ordentligt skulle han ha kommit på något sätt. En av löparna, en lockig pojke som nådde tjuvflodskararna till bröstet, slank in mellan dem och ryckte Perrin i ärmen. Perrin kände inte igen honom. Det fanns så många familjer från landsbygden i byn. Det är någonting som rör sig i Västanskogen först, Perrin. De skickade mig för att tala om det. Kalla mig inte så, sa Perrin vasst. Om han inte hindrade barnet från att kalla honom först Perrin skulle snart stridsbröderna också göra det. Spring och säg åt dem att jag kommer. Pojken pilade iväg. Du borde ligga i din säng, sa Fail bestämt. Thomas kan handskas alldeles utmärkt med ett angrepp. Det är inget angrepp, då skulle pojken ha sagt det. Eller så skulle någon ha blåst i St. Dewey's horn. Hon höll sig kvar vid hans arm och försökte dra honom mot värdshuset. Så när han började gå åt motsatt håll släpades hon med. Efter ett par minuter gav hon upp och låtsades att hon helt enkelt hade hållit honom om armen hela tiden. Men hon muttrade ilsket för sig själv. Det verkade som om hon fortfarande trodde att han inte skulle höra om hon bara pratade tillräckligt tyst. Det började med fåne, åsneskalle och muskelhjärna för att sen bli allt värre. De utgjorde en riktig liten procession. Fail som muttrade åt honom, Aram som följde honom i hälarna och Daniel med de 10 stridsbröderna som omgav honom likt en hedersvakt. Om han inte hade varit så trött skulle han ha känt sig som en riktig narr. Längs hela barriären av vässade pålar fanns med jämna mellanrum små grupper av vakter utplacerade för att spana ut i natten. Varje grupp hade en pojke som budbärare. I västra änden av byn hade vaktposterna samlats i en klunga strax innanför den breda pålbarrikaden. De fingrade på sina spjut och bågar medan de spejade bort mot Västanskogen. Trots månskenet kunde de rimligen inte se träden mer än som ett stort mörker. Thomas mantel gjorde så att delar av hans kropp såg ut att försvinna i nattmörkret. Bane och Shead var där med honom. Av någon anledning hade de båda spjutjungfrurna tillbringat alla nätter i den här änden av Imons Wall, ända sedan Loyal och Gaul hade gett sig av. Jag skulle egentligen inte ha besvärat dig, sa väktaren till Perrin. Men det verkar bara vara en där ute och jag tänkte att du kanske skulle kunna... Perrin nickade. Alla kände till att han såg bra, särskilt i mörkret. Folket från tjuvfloden verkade tycka att det var någonting märkvärdigt. Något som utmärkte honom som något slags fördömd hjälte. Vad väktarna och Aesidena tänkte om saken hade han ingen aning om. Och nu var han för trött för att fundera på det. 7 dagar och hur många angrepp. Västanskogens bryn låg 500 steg bort och till och med inför hans blick gled träden samman till skuggor. Det var någonting som rörde sig där. Någonting som var stort nog att vara en trollock. En stor skepnad som bar bördan lyfte en arm. En människa. En högrest skugga som bar på en människa. Vi ska inte skjuta, hojtade han. Han fick lust att skratta. Han skrattade redan, märkte han nu. Kom, Loyal. Den otydliga gestalten lufsade fram, snabbare än en människa kunde springa. Och snart gick det att urskilja Ogien som kom rusande mot byn med gål i famnen. Tjuvflodskararna hejade på som om det vore en kapplöpning. Spring, Ogier! Spring! Spring! Kanske var det också en kapplöpning. Mer än ett angrepp hade kommit ur skogen här. Strax innan han nådde fram till störarna saktade Loyal in, vinglande. Utrymmet mellan pålarna räckte nätt och jämnt för att han skulle kunna trockla sig igenom med sina tjocka ben. När han väl hade kommit in på insidan släppte han ned ejlmannen och sjönk till marken. Han lutade sig tillbaka mot häcken av spetsiga störar och flämtade med slokande öron. Gål linkade på ett ben tills han också kunde sätta sig, och strax var Bane och Sheard framme och tittade oroligt på hans vänstra lår där byxorna var söndertrasade och svarta av torkat blod. Han hade bara två spjut kvar och kogret gapade tomt. Loyals yxa var också borta. Dumma gamla Ogier, skrattade Perrin ömsint. Ge sig av på det där viset. Jag borde låta Dreish Konga ge dig riset som den rymling du är. Men du är i varje fall i livet. Du är i varje fall tillbaka. Det sista fick hans röst att sjunka. I livet och tillbaka i Monswall. Vi klarade det, Perrin, flämtade Loyal. Ett trött muller som var som en trumma. För 4 dagar sedan, vi stängde porten. Bara de äldste eller en HD kan öppna den nu. Han bar mig nästan hela vägen från bergen, sa Gål. En nattlöpare och 50 trollocker jagade oss de 3 första dagarna. Men Loyal sprang ifrån dem. Han försökte mota undan de båda jungfrurna, men utan större framgång. Ligg stilla, Sharad, fräste Sheard. Annars säger jag att jag har rört vid dig medan du var beväpnad och låter dig välja hur din heder står. Fail skrattade förtjust. Perrin förstod inte alls, men Sheards anmärkning berövade tydligen den orubblige ejlmannen målföret. Han lät spjutjung från att vårda hans ben. Hur är det fatt med dig, Loyal, frågade Perrin. Är du skadad? Med en tydlig ansträngning drog sig Ogien upp på fötter. Ett ögonblick svajade han, likt ett träd som var på väg att falla, och öronen var fortfarande slaka. Nej, jag är inte skadad, Perrin. Bara trött. Bekymra dig inte för mig. Jag har varit borta från städningen länge nu. Det räcker inte med korta besök. Han skakade på huvudet som om hans tankar hade farit iväg. Han la handen på Perrins axel som uppslukades helt under den breda näven. Jag kommer att må bra igen om jag bara får lite sömn. Han sänkte rösten, men eftersom han var en ogier lät det fortfarande som surret av en väldig humla. Det är väldigt illa ställt där ute, Perrin. Vi följde de sista skockarna ner från bergen, större delen av vägen. Vi låste porten, men jag tror att det finns 1000 trollocker i Tjuvfloden redan, och kanske så mycket som 50 myrdrailer. Det stämmer inte, förkunnade Luck med hög röst. Han hade galopperat fram längs kanten av bebyggelsen från det håll där Norderväg nådde byn. Han höll in sin svarta hingst så att den stegrade sig och slog med framhovarna i luften. Du är tvivelsutan skicklig på att sjunga för trädoger, men att kämpa mot trollocker är någonting annat. Jag uppskattade till att de är färre än 1000 nu, förvisso en ansenlig styrka, men ingenting som inte dessa stabila försvarsverk och modiga män kan hålla undan. Ännu en trofé till dig, Perrin Guldöga. Med ett skratt kastade han en svällande tygsäck mot Perrin. Säckens botten glänste av någonting mörkt och vått i månskenet. Perrin fångade den i luften och slungade iväg den över barrikaden som den passerade med god marginal trots sin tyngd. Den innehöll säkerligen 4 eller 5 trollockhuvuden och kanske en myrdrails. Mannen kom med sina troféer varje kväll och verkade fortfarande vänta sig att de skulle bli uppsatta till allmän beskådan. En hop Koplins och Kongars hade hållit fest för honom en kväll då han hade kommit med huvudena av 2 blekmän. Vet inte heller jag någonting om strid, frågade Gål barskt och kämpade sig upp på fötter.
Jag säger att de är flera tusen.
Lux visade sina vita tänder i ett leende.
Hur många dagar har du tillbringat i stora fördärv, Eilman? Jag har varit där många dagar.
Kanske var det mer en grimas än ett leende.
Många. Tro vad du vill, guldöga. De ändlösa dagarna bringar det som de bringar, nu liksom alltid.
Han drog upp hingsten på bakbenen igen innan han svängde runt och galopperade in bland husen och träden som en gång hade utgjort västanskogens kant. Tjuvflodskararna vred besvärat på sig och spanade efter honom eller ut i natten.
Han har fel, sa Loyal. Gål och jag såg vad vi såg.
Hela hans ansikte slokade matt, mungiporna pekade nedåt och de långa ögonbrynen hängde ned mot kinderna.
Undra på det, om han hade burit Gål i 3 eller 4 dagar.
Du har gjort någonting stort, Loyal, sa Perrin. Både du och Gål. Ett storverk. Jag är rädd att det ligger ett halvdussin knåpare i ditt sovrum nu, men mor Alver gör säkert i ordning en madrass åt dig. Det är hög tid att du får lite av den där sömnen som du vill ha.
Och dags för dig med, Perrin Ibarra.
Molnen som gled förbi på himlen fick månskuggorna att jaga varandra över Fails järva näsa och höga kindben.
Hon var så vacker, men hennes röst var hård som ett vagnsflak. Om du inte går självmant nu, säger jag åt Loyal att bära dig. Du kan knappt stå på benen.
Gål hade svårt att gå med sitt skadade ben och Bane stödde honom på ena sidan. Han försökte hindra Shied från att hjälpa honom på den andra, men hon mumlade någonting som lät som Gai Shan med hotfull röst och Bane skrattade.
Eilmannen lät dem hjälpa honom båda två medan han brummade ursinnigt för sig själv.
Vad det än var som spjutjungfrorna pratade om så gjorde det tydligen Gål spak.
Thomas klappade Perrin på axeln. Gå nu, kar. Alla behöver sova. Själv lät han som om han skulle klara sig utmärkt i 3 dagar till utan sömn.
Perrin nickade. Han lät Fail föra honom tillbaka till Vinälvens värdshus. Loyal, Eilkrigarna och Aram följde dem och Daniel och de 10 stridsbröderna slöt sig kring honom. Han märkte inte när de andra avvek, men efter ett tag befann sig han och Fail ensamma i hans rum på värdshusets övervåning.
Hela familjer får nöja sig med mindre utrymme än så här, muttrade han.
Ett ljus brann på spiselkransen över den lilla härden. Andra fick klara sig utan, men Marin tände ett så fort det blev mörkt så att inte Perrin skulle behöva besvära sig med sådant.
Jag kan sova utanför med Daniel och Bern och de andra.
Var nu inte en idiot, sa Fail. Hon fick tillmätet att låta ömsint. Både Alana och Varin har var sitt eget rum och då är det inte mer än rätt att du också har det.
Han insåg att hon hade dragit av honom rocken och nu var i färd med att knyta upp banden i hans skjorta. Så trött att jag inte kan klä av mig är jag inte.
Han föste ut henne ur rummet med milt våld.
Ta nu av dig alltihop, sa hon med befallande röst. Alltihop, hör du det? Det går inte att sova ordentligt när man är fullt påklädd, även om du verkar tro det.
Jag lovar, sa han. Han stängde dörren och drog av sig stövlarna innan han blåste ut ljuset och la sig på sängen. Marin skulle knappast vilja ha smutsiga stövlar på sina överkast. Tusentals, hade Gål och Loyal sagt. Men hur mycket kunde de egentligen ha sett? På väg in bland bergen hade de gömt sig och på vägen tillbaka hade de flytt.
Kanske 1000 som mest, påstod Luck. Men Perrin kunde inte förmå sig att lita på mannen, hur många troféer han än kom med.
Utspridda, enligt vitrockarna. Hur nära kunde de ha kommit med harnesk och mantla som sken likt lyktor i mörkret? Kanske fanns det ett sätt för honom att undersöka saken själv. Han hade undvikit vargdrömmen sedan sitt senaste besök där. Varje gång han tänkte på att återvända vaknade åter lusten att jaga upp dråparen och hans plikter var här i Imonswall.
men nu kanske.
Sömnen svallade in över honom medan han ännu övervägde hur han skulle göra. Han befann sig på allmänningen. Solen stod lågt på eftermiddagshimlen där några spridda vita moln gled fram i sakta mak. Det fanns vare sig får eller nötkreatur kring den höga pålen med det röda varghuvudbaneret som krusades i brisen, men en spyfluga surrade förbi hans ansikte. Inga människor syntes bland de halmtäckta husen. Askhögar täckta med små staplar av torr ved markerade var vitrockarnas eldar fanns. Han hade sällan sett någonting brinna i vargdrömmen, bara sånt som var redo att brännas eller redan var förkolnat. Inga korpar i skyn. Medan han spanade efter fåglarna mörknade en fläck av himlen och blev till ett fönster till någon annanstans. Mitt i en samling kvinnor stod Egwen med skräck i blicken. Sakta böjde kvinnorna knä omkring henne. Ninive var en av dem och han tyckte sig se Elaines rödblonda hår. Detta fönster bleknade bort och byttes mot ett annat. Mert stod bunden, naken, med en vild grimas på läpparna. Ett besynligt spjut med svart skaft var lagt tvärs över hans rygg bakom armbågarna. Och på hans bröst hängde en silvermedaljong med formen av ett rävhuvud. Mert försvann och istället syntes Rand. Perrin trodde att det var Rand. Han var klädd i trasor och en grov rock och hans ögon var dolda under ett förband. Detta tredje fönster tonade ut och himlen var återigen bara himmel, tom bortsett från molnen. Perrin rös. Dessa visioner i vargdrömmen verkade aldrig ha något samband med någonting han kände till. Kanske var det hans oro för sina vänner som blev till någonting synligt på denna plats där allting kunde förändras så lätt. Vad det än var så ödade han bara tid genom att stå här och grubbla över det. Han blev inte förvånad över att finna sig klädd i en lång smedväst i läder utan skjorta under. Men när han förde handen till bältet fann han släggan där. Inte yxan. Han rynkade pannan och koncentrerade sig på den långa, halvmånformade äggen och den kraftiga spetsen. Det var vad han behövde nu. Det var vad han var nu. Släggan omvandlades sakta, som om den försökte kämpa emot. Och när yxan slutligen hängde i öglan avgav den fortfarande ett farligt sken. Varför gjorde den sånt motstånd? Han visste vad han ville ha. Ett välfyllt läderkoger uppenbarade sig vid hans andra höft. Han fick en långbåge i handen och ett armskydd av läder på vänstra underarmen. Med tre steg som fick omgivningen att suddas ut kring honom kom han till det område där de närmaste trollocklägren ansågs finnas. 3 mil från byn. Det sista steget förde honom till knappa dussinet höga vedtravar som låg staplade på gammal aska i ett nedtrampat kornfält. Vedträna var blandade med sönderslagna stolar och bordsben och till och med en dörr från något hus. Stora svarta järnkittlar stod färdiga att hängas upp över brasorna. Kittlarna var naturligtvis tomma. Men han visste vad som skulle hamna i dem, vad som skulle bli spetsat på de tjocka järnspetten som var uppgillrade över några av eldarna. Hur många trollocker skulle kunna få mat vid de här eldarna? Det fanns inga tält och det gick inte att räkna efter filtarna som låg kringströdda, smutsiga, fränt stinkande av gammal trollocksvett. Många trollocker sov som djur på bara marken och utan någonting att skyla sig med. Ibland grävde de sig till och med en grop att ligga i. Han fortsatte med kortare kliv, inte mer än 100 steg i taget. Och nu blev landet bara lite disigt för hans ögon. Han cirklade runt i Monswall, från gård till gård, från beteshagar till tobaksfält, genom spridda skogsdungar, längs vagnspår och stigar. Medan han sakta fortsatte utåt i spiralrörelser fann han allt fler ansamlingar av väntande troll och eldar. Allt för många, 100-tals eldar. Det måste betyda att trollockerna var flera tusen. 5 000, 10 000, kanske rent av dubbelt så många.
Om de skulle göra ett gemensamt anfall mot Emons Wall skulle deras exakta antal inte spela stor roll. Längre söderut försvann spåren av trollockerna, åtminstone av deras omedelbara närvaro. De flesta gårdar var nedbrända, förkolnad stubb var allt som fanns kvar på de korn- och tobaksfält som trollockerna hade tänt på, och i andra var grödan nedtrampad i breda stråk. Enda skälet att göra någonting sånt var ren förstörelselusta. På de flesta ställen hade människorna redan varit borta sedan länge när skövlingen ägde rum. Efter ett av sina kliv landade Perrin mitt i en samling stora askhögar med förkolnade vagnshjul som här och där fortfarande bar spår av bjärta färger. Platsen för Tuathan-karavanens utplåning smärtade honom än mer än de nedbrända gårdarna. Lövets väg borde få kunna leva någonstans, inte här. Han tillät sig inte att titta mer, utan tog ett språng som förde honom en mil söderut, kanske mer. Så småningom kom han till Devonby. Här stod de halmtäckta husen i rader kring en allmänning med en damm. Dammen hade sitt tillflöde från en källa som byggts in i ett stenkar där vattnet flödade ut genom rännor som var djupare nu än då de en gång i tiden hade huggits ut. I ena änden av allmänningen låg byns värdshus, gåsen och pipan. Också det hade halmtak, men likväl var det något större än Vinälvens värdshus, trots att det säkert kom ännu färre besökare till Devonby än Emons Wall. Byn var absolut inte större. In till varje hus stod vagnar och kärror, ett tecken på att bönderna hade flytt hit med sina familjer. Andra vagnar blockerade gatorna och utrymmena mellan husen, hela vägen runt byns utkant. Det skulle inte ha räckt för att stoppa ens ett av de angrepp som hade drabbat Emons Wall de senaste 7 dagarna. Perrin cirklade runt byn 3 gånger, men hittade inte mer än ett halvdussin trollockläger. Tillräckligt många för att hålla kvar människorna i byn stänger de inne tills Emons Wall var besegrat. Sen skulle trollockerna kunna inta Devonby utan att ens blekmännen behövde besvära sig med att anföra dem. Han måste försöka komma på något sätt att sända en varning till invånarna i byn. Om de flydde söderut skulle de kanske kunna hitta någon väg över Vita floden. Till och med för att försöka genomkorsa den stiglösa skuggskogen söder om floden skulle vara bättre än att stanna här och invänta en säker död. Solens gyllene klot hade inte rört sig en tum. Tiden förflöt annorlunda här. Han sprang norrut så fort han kunde och passerade ett suddigt Emons Wall på vägen. Vakthöjden på sin runda kulle kantades på samma sätt som Devonby av vagnar och kärror mellan husen. På en hög stång framför vita galten på kullens krön vajade ett baner lojt i brisen. Ett baner med en röd örn som flög över ett blått fält. Den röda örnen hade varit Manetharans vapenmärke. Alerna eller Varin hade kanske berättat historier ur det förgångna medan de var i vakthöjden. Också här fann han endast ett fåtal trollockläger, tillräckligt många för att hålla byborna fångna. Härifrån fanns det en utväg som var lättare än att försöka korsa Vita floden med dess ändlösa forsar. Han sprang vidare norrut till Tarrens brygga. Byn låg vid Tarrendrell, den flod som man alltid kallade Tarrenfloden i Emons Wall. De höga smala husen var byggda på stengrunder. Också de höga för att kunna stå emot Tarrenflodens årliga översvämningar under snösmältningen i Dimbergen. Den oföränderliga eftermiddagssolen lyste nu över en by där nästan hälften av stengrunderna bara bar upp aska och förkolnade bjälkar. Här fanns vare sig vagnar eller andra tecken på försvar. Och han hittade inga trollockläger. Kanske fanns det inte längre kvar några människor här. Vid vattenbrynet fanns en robust brygga och från den hängde ett kraftigt rep över den snabbt forsande floden. Repet löpte genom en rad järnringar på en flatdäckad prom som låg förtöjd vid bryggan. Färjan fanns alltså kvar och gick fortfarande att använda. Han hoppade över till motsatta flodstranden där jorden var fårad av hjulspår och där hushållsattiraljer låg spridda över marken. Stolar och golvspeglar, kistor, till och med några bord och ett klädskåp i polerat trä med fåglar snidade på dörrarna. Allsammans sånt som flyktingarna hade försökt rädda men sedan slängt från vagnen för att kunna fly fortare. De skulle sprida nyheten om det som hade hänt här och vad som hände i Chufloden. Vid det här laget kunde en del av dem ha nått Belon, drygt 100 milsteg norrut, och annars hade de säkerligen kommit till de gårdar som låg mellan floden och Belon. Ryktet skulle spridas. Inom en månad kunde det ha nått Caimlin och drottning Morgase med sitt drottninggarde och sin här. En månad om de hade tur. Och ännu en för att hjälpen skulle nå fram efter att Morgase väl hade blivit övertygad. För sent för Eamon's Wall. Kanske för sent för hela Chufloden. Likväl var det högst underligt att trolllockarna hade låtit någon komma undan. Åtminstone att myrdrailerna hade det. Trolllocket tycktes inte tänka mycket längre än för ögonblicket. Att förstöra färjan borde ha varit det första blekmännen gjorde. Hur kunde de vara säkra på att det inte fanns tillräckligt många soldater i Berlon för att göra ett motangrepp? Han böjde sig för att ta upp en docka med målat träansikte och en pil for genom luften där hans bröst just hade befunnit sig. Han reste sig ur sin hukande ställning och tog ett språng upp längs stranden, blev till ett suddigt streck som for 100 steg in i skogen. Han landade vid ett högt läderbladsträd och hukade sig ner. Runt omkring honom var marken täckt av busksnår och av de murgröneklädda stammarna av träd som översvämningen hade vält. Dråparen. Perrin hade en pil mot bågsträngen. Han undrade om han hade dragit den ur kogret eller bara tänkt dit den. Dråparen. Han var precis på väg att ta ett nytt språng men hejdade sig. Dråparen visste ungefär var han var nu. Perrin hade själv kunnat följa mannens suddiga skepnad tidigare. Om han stod stilla var det inte svårt att urskilja det uthängda streck som bildades. 2 gånger hade han spelat en andres spel och båda gångerna varit nära att förlora. Den här gången skulle dråparen få spela hans. Perrin väntade. Ovanför trädkronorna cirklade korpar, spejande och kraxande. Han undvek varje rörelse som skulle kunna avslöja honom. Undvek minsta ryckning. Endast hans ögon rörde sig medan han iakttog skogen omkring sig. En vindpust förde med sig en kall lukt. Mänsklig och likväl inte mänsklig. Han log. Förutom korparna hördes emellertid inte ett ljud. Dråparen var en skicklig smygare. Men han var inte van vid att det var han som var villebrådet. Vad glömde dråparen mer? Förutom lukten. Han skulle säkerligen inte vänta sig att Perrin hade stannat kvar där han hade landat. Ett djur flydde från jägaren. Till och med vargar flydde. Perrin förnam antydan till en rörelse och för ett kort ögonblick dök ett ansikte upp över en nedfallen fura 50 steg bort. Mörkt hår och blå ögon. Ett ansikte som bara bestod av hårda ytor och vinklar. Så likt Lance. Förutom att dråparen under denna ögonblicksglimt fuktade läpparna med tungan 2 gånger. Hans panna var väckad och han sökte med flackande blick. Län skulle inte ha visat sin oro. Inte om han så stod ensam mot 1000 trolllocker. Bara ett ögonblick, sen var ansiktet borta igen. Ovanför dök och virvlade korparna i luften som om de delade dråparens oro och fruktade att tränga ned under trädtopparna. Perrin väntade och spanade, orörlig. Tystnad. Det var endast den kalla lukten som visade att han inte var ensam med korparna i skyn. Dråparens ansikte dök upp igen, kikade fram runt stammen till en stor ek på vänster sida. 30 steg. Ekar tog död på det mesta som ville växa kring dem och ur mullen under dess grenar spirade endast svampar och spridda ogräs. Långsamt steg mannen fram på ljudlösa stövelsulor. Perrin spände bågen och avlossade pilen med en enda rörelse. Korparna höjde varnande skrin och dråparen snodde runt. Pilen träffade honom i bröstet, men inte genom hjärtat. Mannen vrålade och klöste kring pilskaftet med bägge händerna. Svarta fjädrar regnade ner från korparna som slog vanvettigt med vingarna. Och dråparen bleknade bort. Tonade ut tillsammans med sitt skrik, blev vag, genomskinlig, försvann. Korparnas skrin upphörde tvärt, som om någon hade skurit av dem med en kniv. Och pilen som hade genomborrat mannen föll till marken. Korparna var också borta. Perrin hade redan en ny pil mot den till hälften spända bågsträngen. Han andades sakta ut och lät strängen slappna av. Var detta vad som hände när man dog här? Bleknade man bara bort? Försvann för alltid? Jag gjorde i varje fall slut på honom, muttrade han. Han hade låtit sig avledas från sitt ärende. Det var inte för dråparens skull han hade kommit till vargdrömmen. Nu var åtminstone vargarna trygga. Vargarna, och kanske andra med dem. Han steg ut ur drömmen. Slog upp ögonen och stirrade upp i taket. Skjortan var blöt av svett och klibbade fast vid hans kropp. Genom fönstren föll månskenet i bleka strimmor. Någonstans i byn hördes ljudet av fioler. En vild Tuathan-melodi. De farande vägrade att slåss, men genom att hålla bybornas humör uppe hade de ändå funnit ett sätt att hjälpa till. Perrin satte sig långsamt upp och drog på sig stövlarna i det svaga månskenet. Hur skulle han göra det han måste göra? Det skulle bli svårt. Han måste vara slug. Det var bara det att han aldrig i hela sitt liv hade varit slug. Han ställde sig på golvet och trampade ner fötterna i stövlarna. Plötsligt hördes det rop utifrån tillsammans med det allt svagare ljudet av hovar. Perrin klev bort till det närmaste fönstret och sköt upp det. Nedanför vimlade stridsbröderna om varandra. Vad står på där nere? 30 ansikten vändes upp mot honom och Bern Alshin ropade. Det var först Luke, först Perrin. Han red nästan ner Will och Tell. Jag tror inte ens att han såg dem. Han satt alldeles hopkrupen i sadeln som om han var sårad och sporrade den där hingsten han har för allt vad han var värd först, Perrin. Perrin drog sig i skägget. Luke hade sannligen inte varit sårad när han såg honom tidigare. Luke och dråparen. Det var omöjligt. Dråparen var mörkhårig och såg ut som Lans bror eller kusin. Om Luke påminde om någon med sitt rödblonda hår så var det Rand. En liten aning. Han och dråparen kunde inte ha varit mer olika. Och ändå. Den kalla lukten. De luktade inte likadant, men bådas doft var isande, knappt mänsklig. Han hörde ljudet av vagnar som drogs undan nere vid gamla vägen, tillsammans med rop att skynda på. Bern och stridsbröderna skulle aldrig hinna i fatt mannen, även om de sprang med en gång. Ljudet av trummande hovslag försvann söderut. Bern, ropade han. Om Luke visar sig igen ska ni sätta honom under bevakning och hålla kvar honom. Innan han drog ner fönstret med en smäll till och han. Och kalla mig inte så. Luke och dråparen. Dråparen och Luke. Hur kunde de vara samma person? Det var omöjligt. Å andra sidan hade han inte trott på vare sig trollocker eller blekmän för 2 år sedan. Nå, det skulle han få bekymra sig om ifall han någonsin fick tag på karn igen. Nu var det Vakthöjden och Devonby och... Några skulle gå att rädda. Alla i Tjufloden måste inte dö. Han gick mot skänkrummet, men stannade till när han nådde trappan. Aram reste sig från det nedersta trappsteget. Iag tog honom, inställd på att följa honom vart han gick. Gål låg utsträckt på en halmadrass i närheten av eldstaden. Han hade ett tjockt bandage om vänster lår och såg ut att sova. Fail och de båda spjutjungfrurna satt på golvet intill honom och samtalade lågmält. I bortre änden av rummet låg en mycket större madrass, men Loyal satt på en bänk med benen utsträckta så att de skulle få plats under bordet. Han var nästan dubbelvikt över en bok där han skrev i rasande fart till skenet av ett ensamt ljus. Utan tvekan var han i färd med att göra anteckningar om expeditionen som de hade gjort för att stänga porten.
Och om Perrin kände Ogien rätt var det Gål som gjorde allting i Ogiens skildring. Vare sig det var så det hade gått till eller ej. Lael verkade inte tycka att någonting som han själv gjorde var modigt eller värt att teckna ner. Utöver dem var skänkrummet tomt. Han hörde fortfarande ljudet av fiolerna. Han kände igen melodin. Men nu var det ingen av knåparnas visor. Min kärlek är en ros så vild. Perrin tog ett steg ner för trappan och Feil tittade upp. Hon reste sig upp med en graciös rörelse och kom honom till mötes. Aram satte sig åter ner på sin plats när Perrin inte gjorde någon ansats att gå mot dörren. Din skjorta är blöt, sa Feil anklagande. Du hade på dig den när du sov, inte sant? Och säkert stövlarna också. Det har inte gått ens en timme sedan jag lämnade dig. Marsch upp i säng igen innan du faller omkull. Såg du Luke när han försvann, sa han. Hon spände läpparna, men ibland hjälpte det bara att ignorera henne. Hon tog hem segern alldeles för ofta när han försökte diskutera. Han kom springande genom rummet för några minuter sedan och rusade ut genom köket, sa hon till sist. Det var de ord hon uttalade, men lika tydligt sa hennes ton att hon inte var färdig med honom och hans sömn. Såg det ut som om han var skadad? Ja, sa hon dröjande. Han stapplade fram och tryckte någonting mot bröstet under rocken. Ett förband kanske. Mor Kongar är i köket, men det lät som om han nästan sprang ner henne. Hur kunde du veta det? Jag drömde det. Det tändes ett farligt ljus i hennes sneda ögon. Förstod hon inte? Hon kände till vargdrömmen. Väntade hon sig att han skulle förklara här, inför Bane och Sheard, för att inte tala om Aram och Loyal? Nå, Loyal skulle kanske inte höra. Han var så uppslukad av sina anteckningar att han inte skulle ha märkt om någon drev in en flock med får i skänkrummet. Hur är det med Gål? Mor Conger gav honom någonting att sova på och ett omslag för benet. Någon av Esidena helar honom säkert när de vaknar imorgon, om de tycker att det är tillräckligt allvarligt. Kom med hit bort och sätt dig, Feil. Jag vill att du ska göra någonting för mig. Hon tittade misstänksamt på honom, men lät honom leda henne till en stol. När de hade satt sig böjde han sig fram över bordet och försökte tala med allvarlig, men inte allt för ivrig röst. Absolut inte ivrig. Jag vill att du ska föra ett meddelande till Caimlin åt mig. På vägen dit kan du tala om för folket i vakthöjden hur det är här. Egentligen vore det nog bäst om de gav sig av till andra sidan Tarrenfloden tills allt det här är över. Det lät lagom otvunget, bara en stundens ingivelse. Jag vill att du ber drottning Morgasa att sända hit en styrka ur drottninggardet. Jag vet att det är en farlig uppgift jag ber dig om, men tillsammans med Bane och Sheard kan du komma oskadd till Tarrens brygga och färjan finns fortfarande kvar där. Sheard reste sig upp och såg på honom med orolig blick. Varför var hon orolig? Du kommer inte att behöva lämna honom, sa Feil till henne. Efter en kort stund nickade Eilkvinnan och återtog sin plats bredvid Gål. Sheard och Gål, de var blodsfiender. I natt var visst allting obegripligt. Det är långt till Caimlin, fortsatte Feil med låg röst. Hon såg honom spänt i ögonen, men hennes ansikte var lika uttryckslöst som om det hade varit snidat i trä. Det skulle ta flera veckor att rida dit. Hur lång tid det skulle ta att nå fram till Morgase och övertyga henne vet jag inte. Men sen skulle det ta ytterligare flera veckor att komma tillbaka hit med drottninggardet. Så länge håller vi stånd utan bekymmer, sa han. Bränne mig om jag inte ljuger lika bra som Mert. Luke hade rätt. Det kan inte vara mer än kanske 1000 trollocker kvar. Drömmen, hon nickade. Äntligen förstod hon. Vi kan hålla stånd här länge till, men under tiden bränner de ner grödorna och gör ljuset vete vad mer. Vi behöver drottninggardets hjälp för att kunna göra oss kvitt dem fullständigt. Det är bara rimligt att det blir du som far. Du vet hur man för sig inför en drottning. Du som är kusin med en drottning och allt. Feil, jag vet att det jag ber dig om är farligt. Inte lika farligt som att stanna. Men när du väl är framme vid färjan är det bara att fortsätta.
Han hörde inte att Loyal närmade sig. Inte förrän Ogien la sin anteckningsbok framför Fail.
Jag kunde inte låta bli att höra, Fail. Om du ska till Camlin kan du i så fall ta med dig den här så att den är i tryggt förvar tills jag kan hämta den.
Han la boken till rätta med en nästan ömsint gest.
De trycker många fina volymer i Camlin. Ursäkta att jag avbröt er, Perrin.
Men det var mot henne hans tekoppsögon var vända, inte honom.
Fail är ett namn som passar dig. Du borde flyga fritt som en falk.
Han klappade Perrin på axeln och mumlade med sin dova röst.
Hon borde flyga fritt.
Sen gick han bort till sin madrass och la sig med ansiktet vänt mot väggen.
Han är väldigt trött, sa Perrin, och försökte att få det att låta som en enkel anmärkning.
Den dumme Ogien kunde förstöra alltihop.
Om du ger dig av redan i natt kan du vara vid vakthöjden i gryningen. Du får göra en sväng österut. Trollockarna är färre där.
Det här är väldigt viktigt för mig. För Imons Wall, menar jag. Vill du göra det?
En lång stund stirrade hon bara på honom utan att säga någonting. Så länge att han började undra om hon alls tänkte svara.
Hennes ögon tycktes knistra.
Sen gick hon upp och satte sig i hans knä. Hon strök honom över skägget.
Du skulle behöva ansa det.
Jag tycker om att du har det, men jag vill inte att det ska hänga ända ner till bröstet.
Han blev så häpen att han nästan gapade stort.
Hon bytte ofta samtalsämnen när han talade med henne, men det brukade vara när hon var på väg att dra kortaste strået i ett gräl.
Snälla Fail, jag behöver din hjälp med det här meddelandet till Camlin.
Hennes hand knöts i hans skägg och hennes huvud svängde av och an som om hon tyst diskuterade med sig själv.
Jag ska fara, sa hon till sist, men jag har ett pris.
Du tvingar mig alltid att göra allting så svårt. I Kjellde skulle jag inte behöva fråga.
Mitt pris är ett bröllop.
Jag vill gifta mig med dig, avslutade hon hastigt.
Och jag vill gifta mig med dig,
han log.
Vi kan uttala trolovningslöftena inför kvinnorådet redan i natt. Men jag är rädd att bröllopet måste vänta ett år. När du kommer tillbaka från Camlin.
Hon ryckte nästan loss en handfull skägg från hans haka.
Du ska bli min make i natt, sa hon med låg, hetsig stämma. Annars far jag inte. Inte förrän du är min make.
Det skulle jag bli, om det alls hade gått, protesterade han. Deirs Kongar skulle slå huvudet i kras på mig om jag försökte bryta mot traditionen.
Far bara med meddelandet, Fail, så ska jag äkta dig den första dag det är möjligt.
Det skulle han, om den dagen någonsin kom.
Plötsligt var hon helt upptagen av hans skägg, smekte det och undvek att se honom i ögonen.
Hon tog till orda, långsamt till en början, men sedan rusade orden fram som en skenande häst.
Jag råkade nämna, i förbigående. Jag bara nämnde för mor Alvear våra resor tillsammans.
Jag vet inte hur det kom på tal, och hon sa, och mor Kongar höll med henne, men jag har verkligen inte pratat med alla, tror inte det.
Hon sa att man förmodligen, säkert, redan kunde betrakta oss som trolovade enligt era seder och att prövoåret bara är till för att försäkra sig om att vi passar ihop. Och det gör vi ju, som vem som helst kan se. Och här sitter jag, lika framfusig som någon domalsk jänta eller en av de där tairenska flicksnärtorna, om du någonsin ens tänker på Berylane. Åh, ljus, jag pladdrar. Och du vill inte ens...
Han avbröt henne genom att kyssa henne så grundligt som han någonsin förmådde.
Vill du gifta dig med mig? Frågade han andlöst när han var färdig. I natt.
Kyssen måste ha lyckats bättre än han hade trott. Han fick upprepa det 6 gånger, men hon fnittrade in i skägget på honom och krävde att han sa det igen innan hon äntligen verkade förstå.
Och så kom det sig att han en knapp halvtimme senare fann sig liggande på knä mitt emot henne i skänkrummet inför Deirs Kongar och Marin Alvear, Elspeth Luhan och Naisa Allien och hela kvinnorådet.
Loyal hade blivit väckt för att stå för honom tillsammans med Aram, och Bane och Sheard stod för Fail. Det fanns inga blommor att sätta i håret på vare sig henne eller honom. Men Bane drog, väglet av Marin, ett långt rött giftasband runt hans hals, och Loyal trädde ett annat genom Fails mörka hår. Hans tjocka fingrar var förvånansvärt mjuka och flinka. Perrins änder darrade när han la dem om hennes. Jag, Perrin Ibarra, svär dig här med min kärlek, Fail Bashir, att vara så länge jag lever. Så länge jag lever och efter det. Vad jag äger i världsligt gods skänker jag dig. En häst, en yxa, en båge, en slägga. Inte mycket till brudgåva. Jag ger dig mitt liv, min kärlek. Det är allt jag har. Jag ska hålla och hägna dig, bistå och akta dig, värna och freda dig i alla dagar i hela mitt liv. Jag kan inte hålla dig. Och det enda sättet jag kan värna dig är att sända iväg dig. Jag är din, alltid och evinnerligen. Innan han hade talat färdigt hade hans händer börjat skaka så att det syntes. Fail drog ut sina händer och lade dem om hans. Jag, Sharin Bashir. Han blev förvånad. Han avskydde det namnet. Svär dig här med min kärlek, Perrin Ibarra. Hennes händer darrade inte ett ögonblick.